Är spraytan det bästa botemedlet mot depression?
Ja.
Är det den?
Ja.
Mm. Det tycker du då och Kylie Jenner. Lyssna här när hon intervjuas av Jake Sheen i hans podcast Therapus.
Nothing that feels better than a spray tan.
Nothing.
A fresh spray tan. Sometimes I think I'm depressed and then I get a spray tan and I'm like I was just pale.
Det är sant.
Ja.
Det här borde ordineras mer. Alltså man ska ta en promenad och man ska göra en spray tan. Sen är man frisk.
Det är också en stulen bit. Jag hörde det här för länge sedan. En typ random tjej på TikTok. Typ så här.
Mm.
Så skönt var Kylie Jenner. Bara sitter och scrollar som skälla olika grejer.
Mm, verkligen.
Du har ju lärt mig att göra brun utan sol.
Mm.
Och det är ju verkligen med blandat resultat. Jag gjorde det höstas. Och det var så, ingen missade det. Alla var så, vad har du gjort? Du har gjort en, ja, du har gjort något brun utan sol, va? Ja. Du är ju så bra på det. Man ser ju aldrig när du har gjort det.
Nej.
Det är väldigt svårt.
Däremot ser man på alla andra som inte har gjort det.
När man står bredvid dig.
Magd.
Vi hade ju då en, vi kan lägga upp den bilden. Vi var ute och såg en teater här om veckan.
Mm.
Och då tog vi en bild på oss. Och då hade vi liksom en hand där din hand var så gyllene och min hand såg ut att tillhöra ett lik. Alltså ett just faktiskt det. Lik.
Mm. Ja, du hade varit död i veckor medan min hand
strålade.
Livskraftig. Elakt sagt om din hand, förlåt.
Nej, det var inte elakt sagt.
P3, Sveriges Radio.
Du lyssnar på P3-klubben, en podd om det viktigaste från kulturveckan med mig, Nanna Olasdotter Hallberg och Moa Wallin. Hej, välkommen Moa.
Hej.
Jag har hört att det är valår.
Det är valår nu.
Va?
Vilket innebär att jag har jättemycket jobb som
lärare. Vad kul! Ja, jag sa ju det till dig.
Och på min fritid ägnar jag mig bara åt excessivt drickande.
Det är inte mycket tid över.
Min kulturbevakning har blivit lidande av det här.
Men har du ingen kulturspaning från valåret då? Slå två flugor en smäll så att säga.
Nej, det är, jag skulle inte säga att de sysslar med något kulturellt. En snabb spaning i stunden är att bussen är det här valårets korv med bröd.
Aha. Vad tänker du på att de...
Väldigt mycket transportliknelser generellt i debatten. Och sen den här nya grejen med busskorten då alla tidiga ledare tog fototillfället i akt när de körde buss.
Jaha, men är det för att de ska halvera biljettpriserna på kollektivtrafiken i juli?
Precis, det var i samband med det som
och då vill de
hade den här pressträffen vid, på en bussdepå.
Aha.
De säger att det är för energikrisen, men det kommer ju väldigt lägligt vid valåret, såklart.
Du tror inte de hade gjort så om det inte var valår, eller?
Nej, det här känns ju väldigt mycket som... Äckligt ord, men valfläsk.
Ja, jag tänkte precis också på det. Finns det inget annat? Kan man inte använda något annat ord? Är det valfläsk det enda ordet? Finns det inga synonymer?
Det borde
valpampering. Verkligen. Nej, det är inte bra heller. Det sitter inte bra i munnen.
Ja. Jag är dessutom aldrig hemma. Det är så många resdagar jag har kommande månad.
Va?
Du är som en... 21.
Var ska du resa någonstans?
Till olika ställen. Jag lever som att jag var en politiker.
Gud vad roligt.
Men sen... Under semestern. Då ska jag ha en riktig Håkan Nesser sommar.
Ja, du ska sitta fängslad. Men i hemmet?
Precis.
Oh!
Elektronisk fotboja livet.
Så det är alla mina somrar. Jag är bara hemma. Oh. Alltid. Jag är ingenting.
Jag ska skriva en samhällskritisk deckare.
Roligt. Vem blir mördad?
Oh, vem ska bli mördad?
Du vet att jag har... De få skådisjobb jag har fått, då har jag alltid spelat offer. Alltså en gång blev jag skjuten, en gång blev jag slagen i ansiktet.
Mm.
En tredje gång bara ett sexigt lik. Alltså som du vill
du
kan du ta inspiration från mig. Om du behöver ett riktigt bra lik.
Gärna.
Usch, vad hemskt det hade varit om du hade skrivit en berättelse där jag dör på något bestialiskt sätt. Jag är ju redan där med handen.
Absolut.
Lik, look like. Du behöver bara skriva in mig resten också.
Handlik modell.
Tack.
Det, kunna vara.
Det räcker med att beskriva min hud. Och sen är jag ju ett lik.
Ja, det här är ju inte direkt en nyhet, men det har återigen visat sig att kvinnor är mer hatade än män.
Ja, Och han är där igen.
DNs språkkronikör Anders Svensson har gjort en genomgång av Svenska Akademins ordlista och där hittat 46 skällsord som syftar på kvinnor och bara 22 som är riktade mot män.
Den har ju pågått sedan 1800-talet någon gång, så det är för sig inget nytt kanske. Det är inget som sker just nu.
Nej,
men den, tiden,
utan den bara uppdateras ju.
Ja, just det.
Mot kvinnor kretsar skällsorden mest kring ålder, sexualitet och ilska. Alltså typ kärring, hora, ja, hysterika. Och för männen så är det mest förolämpningar om svaghet och gubbighet. Typ mansgris och ynkrygg.
Ändå inga nya förolämpningar.
Nej, jag tycker listan är lite lam, ärligt talat. Min kritik är ju det, för det första då, att det är ganska ålderdomliga förolämpningar. Och två, nästan bara sånt som man själv redan använder i dagligt bruk och därför knappt känns som en förolämpning längre.
Vad tänker du på?
Alltså ragata, sartkärring.
Ja, vidare. Du säger ragata ofta, det är väldigt kul.
Det biter inte så hårt.
Biter, det är ju, det sitter ju fint ibland. Vad ska man säga?
Ja, men såhär sartkärring, alltså det kallar man väl en nära vän. Har du något favoritskällsord som du skulle vilja ha in i Saul?
Men grejen är, jag har ett som jag ska prata om lite senare, men det är tempelhora. Som jag precis, eller som jag stött på igen i Gilgamesh-eposet. Ja. Så det är verkligen inte nytt. Det är ju världens äldsta skönlitterära text.
Ja, men det är jättebra.
Men det är bra. Tempelhora hade jag gärna fått in i en mening oftare.
Ja.
Har du något?
Jag uppskattar personligen förelämpningen lägevakt.
Vad är det då?
Ja, men som jag använder om folk som inte tänker på egen hand eller inte vågar sätta sig upp mot auktoriteter.
Det är någon,
så det är
som
en
bara
andra världskriget-referens.
De bästa referenserna.
Verkligen. Batikhäxa tycker jag också är svårslagen. Ja. Det kallar ju dig ibland.
Mm. Och det stämmer ju. Mm. Sen större batikhäxa än jag. Sen förövar jag inte, jag tycker synd om.
Verkligen.
Äkta batikhäxakår.
Beta tycker jag också är en jättebra förelämpning. Även NPC.
Vad är NPC?
Alltså non-playable character.
Vad betyder det?
Ja, men det betyder bara ett random.
Ja,
alltså en NPC, det är sådana som man då inte kan spela i till exempel ett tv-spel. De bara är där. Alltså som en kuliss nästan.
Jag spelar inga dataspel, men det kanske är någon som går runt i typ GTA där jag har en bild av. Någon som går runt med en barnvagn som man kör på.
Ja, exakt. Precis.
Mm, tack, det var förlåt, mormor i studion. Mm.
Alltså ofta är det ju så om man kommer in, alltså tänk dig på en arbetsplats. Att det finns någon som kanske bara sitter där vid sin dator. Det är ju en typisk NPC. Alltså någon som man bara så registrerar, men liksom inte...
Lite apropå vad vi pratade om förra veckan, så är Kött, han, huvudkaraktären, det är en NPC som man ofta inte får tillgång till, men som är skildrad där i den boken.
Precis, det är sant. En språklig analys som jag gjorde när jag bläddrade i mitt eget lilla bibliotek och skällsord.
Hur hittade du dem? Har du skrivit ner alla? Eller bara
har dem på tungan hela tiden. Jag gjorde en jämförelse av de äldre och nutida. Skällsorden. Och jag noterade att de moderna skällsorden är mycket mer heltäckande. Alltså förut så handlade det kanske mer om enskilda egenskaper. Typ man är en tölp.
Ja.
En sjök eller något. Mm. Men nu är det mer som en hel profilering.
Ah.
Alltså de moderna skällsorden. Alltså att de omfattar
typ.
Ja, men så här klass, estetik, livsstil, personlighet samtidigt.
Vad kan det vara?
Ja, men som beta är ju så.
Just det, det är en helhetsbeskrivning av människa.
Eller pick me, eller...
Men simp då också.
White trash. Alltså, du vet, det är mer... Det säger något om hela personen, medan tölp...
Man kan vara tölp.
Då är det så. Då är man dum, kanske. Mm. Effektivisering ju, av förolämpningarna. Mm. Det är typ för.
Och hårdare. Det är värre att man liksom... Ett drag kan man ju stå ut,
ja,
att det är dåligt. Men det är värre att ha liksom en helhetsbeskrivning.
Mm.
Okej, Moa. Så om du då får välja ett ord som ska in. Vad är det mer sådana heltäckande helhetsbeskrivningar?
Ja, men jag tycker att lägevakt är perfekt.
Det är perfekt.
Mm. Ordet lägevakt finns ju i Saul, men vi behöver en ny definition av det.
Ja, lite mer text.
Inte lägevakt som att man bara är lägevakt på ett kollo, liksom, utan
lägevakt som en förolämpning.
Exakt.
Är jag en lägevakt?
Nej.
Inte?
Nej. Jag skulle säga att många inom svensk medievärld ju har lägevaktspersonlighet.
Aha.
Alltså att de bara följer rådande konsensus.
Ja, det är också svenskt. Man sticker aldrig ut taken. Man tycker bara som resten.
Mm. Så det finns många man kan rikta den förelämningen emot.
Ja.
Det är därför den också är så bra. Den
funkar
fyller
på
sitt
hela
syfte.
Gänget. Mm. Nu har jag snart läst ut bronsålders bangen Odysséen av Homeros.
Ja.
Alltså jag vill bara inte att den ska ta slut. Den är så jävla bra.
Mm.
Du vet boken då om hjälten Odysseus som varit och krigat 10 år i det trojanska kriget och sen så irrat runt i Medelhavet i 10 år innan han återvänder hem till ön Ithaka där hans fru Penelope väntar, men även hans son. Det är helt sjukt hur svårt det var för honom att ta sig hem. Alltså Medelhavet, det tar väl några veckor. 10 år tar för honom. Han vill verkligen inte hem. Men en grej som då slår mig, som jag inte tycker att det är så pratas om den här boken, det är hur alla är besatta av hudvård. I tid och otid smör de in sig med salvor och oljor, och det är väldigt väl beskrivet. Det är nästan som en ritual liksom, när han ska göra sig om eller inträda en ny delfas av resan. Till exempel så när han återvänder hem då till Ithaka så hjälper gudinnan Athena honom att liksom klä sig som en tiggargubbe. Så han fortfarande ska se vilka som fortfarande är lojala med honom.
Åh,
vad tänker du på?
Jag blev inspirerad bara.
Att du vill se vilka som är lojala med dig.
Ja.
Att du ska dyka upp som en utlöv och se ifall det är någon som pratar skit om dig.
Precis.
Vad ska du göra då?
Du gjorde ju typ det här när du hade en tand för lite.
Du hade ett hål i munnen.
Ja.
Längst fram.
Då var jag lojal med dig fortfarande. Vad kan du tänka på?
Vadå? På vilket sätt?
Ja, men att jag bara var det.
Du sa inget elakt.
Nej, exakt.
Det var ju att göra en klassresa. Alltså att ha en tand för lite, då märker man ju hur stigmatiserande det är att vara tandlös i det här samhället. Ja. Man blir behandlad som en tredje klassens medborgare.
Det var väldigt uppiggande att vara vän med dig under den perioden. För det var väldigt mycket med den där tanden, att den skulle in och ut.
Jag hade en tandprotes ett tag.
Och så ibland så bara, men sen för att kunna prata i podden, då behövde du ha tandprotesen.
Ja, men jag läspade hela tiden då.
Ja.
För att det gick inte prata ordentligt. Men okej, men då om du märker om någon är illojal mot dig, vad gör du då? Vad skulle du göra?
Ja, jag skulle väl i tystnad bara klippa alla band permanent.
Odysseus skulle ju slakta alla.
Mm.
Han vill ju slakta alla som är illojala. Och liksom väljer ut då en liten skara som man märker fortfarande är illojala.
Mm.
De ska skonas. Alla andra ska bara halshuggas.
Vet du vad jag önskar?
Snart
är det nog om mig, men inte riktigt än. Jag önskar att jag någon gång skulle kunna komma i det mindsetet. Alltså att varje gång folk gör mig ont så är det enda jag gör absolut inget.
Det är det verkligen så? Jag har en bild av dig att du är en hämnerska. Alltså du har det inom dig. Du
skulle aldrig kunna hämnas.
Har du aldrig gjort det?
Nej. Jag önskar att jag hade det drivet när folk gör mig illa. Alltså att jag skulle kunna göra något mot dem.
Jag hade varit livrädd för dig om du hade gjort det.
Jo, men alltså,
för du hade varit så kapabel.
Jag vet,
alltså om du
jag
hade
vet.
Gjort det, hade ju varit, du hade kunnat förgöra människor.
Ja. Jag önskar att jag någon gång skulle kunna utföra en hämnd. Men jag
önskar alltså, inte jag. Fy fan vad läskigt. Det hade varit...
Jag ska läsa Odysséen.
Ja, men tillbaka till då Odysséen. För han är då, slaktar ju då alla som inte är lojala med honom. Och det är en liten detalj man ofta glömmer när man pratar om hur liksom lojalt hans fru Penelope väntade 20 år och gjorde allt för att hålla friarna borta. Att det hade man också gjort om risken var att man kunde halshuggas. Om man liksom på något sätt uppfattade sig som illojal mot sin man. Trots att man... Han varit borta 20 år.
Mm.
Men det var någonting som tydde på att man var en liten hora när han var borta. Då var det bara en halshuggning som stod på spel.
Just det.
Överlag så slog det mig hur... det här låter lite dumt, naivt. Men det är ju ett väldigt manligt perspektiv som Odysséen är skrivet ur. Jag vet inte varför jag trodde att det hade varit något annat. Men ibland kan det vara som i gamla historiska källor. Att man liksom... Ofta tycker jag när man kollar... historien ur ett vidare perspektiv så blir det färre och färre kvinnor ju närmare vår tid man kommer.
Mm.
Alltså att det är väldigt få kvinnor typ 1800-tal. Ja. Men om man backar långt till forntida texter,
ja,
då är det ofta en bättre könsbalans.
Det är så sant. Det är som Z-TV-dokumentären.
Vad du berätta?
På SVT. Inga kvinnor med.
Är det sant?
Ja.
Då fick inga kvinnor höras.
Nej. Men de var liksom på Z-TV, men i dokumentären som har gjort
nu. Då tar de bort dem.
Ja, där är det inte särskilt många kvinnor.
Va? Mm. Ja. Men om man backar 2000 år bak i tiden, då är plötsligt könsbalansen helt okej.
Ja,
men jag trodde ju då i alla fall att det här skulle spela över på även berättarperspektivet. Men nej. Och du ser ni verkligen en pojkdröm, alltså på alla sätt. Förutom då att de här väldigt ingående beskrivningarna av folks hudvårdsrutiner och produkter, Det är mycket smörja sig, oljor, salvor, tid och otid.
Mysigt.
Mm, det är faktiskt mysigt. Men ofta då när man startar på något nytt som jag är inne på. Typ som när någon ska, man har dräpt någon, liksom rena sig. Eller innan man ska ut i krig eller man kommer till en ny plats. Alltså som liksom markering på något nytt. Och precis som idag när vi har typ slavliknande förhållanden för de som gör vår pedikyr. Så hade de ju slavar till att fixa många hudvårdsrutiner. Att man kan kalla in en slav. Men det är inte bara de som gör det utan även då gudinnan Athena själv. När hon liksom gör om honom till en gubbe så blir han också smörjd av henne och Penelope, hans fru, när de återförenas. Och det finns en passage i texten som beskriver när Penelope ska visa sig för alla friare som samlats i hennes hem. Och de liksom äter om huset, de har varit där jättelänge, vägrar ge sig av och de behöver liksom ha masslakt av boskap kväll efter kväll för att friarna ska få regelrätta målmat. Och dessutom är alla vin, alltså det krävs ju mängder av vin för de här friarna, vilket också slår mig hur sjukt, alltså gästfriheten på den här tiden, den var galet bra. Till och med Odysseus, när han är utklädd till tiggare, kommer in i huset, som är hans eget då, men ingen vet ju att det är han. Även han blir bjuden på mat. Och man tänker så här, det är lite svårt att fatta. Bara, men hallå, ni kan inte bara bjuda de här år efter år, de här friarna på mat. De kan inte bara stanna och käka. Bara, nej, det är tydligen omöjligt att kasta ut dem.
Det är så jävla psyk av Odysseus att gå till sitt eget hus utklädd när man har varit borta i 20 år.
Alltså, även om det är en väldigt bra bok och bra framåtliv så är den delen lite tradig för att det är så många delar där. Han liksom stannar jättelänge utklädd och han ska prata med alla och det är en sån lång jävla process där han liksom närmar sig sin fru istället för att bara, hoho, här är jag. Så ska han först till amman, sen till fåraherden. Alltså det är många steg innan han tar sig till frun liksom.
Ja, fan. Nu börjar jag ändå känna någonting för det här. Nej, men någon gång, då kanske det är något sånt här jag ska göra.
Men jag fattar bara inte hur den här tiggar... Alltså jag tycker den här tiggargrejen är lite knäpp. Hur ska du, varför tiggar det? Vad ska det bidra?
Just
och hur ska du klä ut dig så att du inte blir sett? För du har ju inte Athena som gör... Eller vad vet jag vad du har för kontakt med de grekiska gamla gudarna. Men jag har svårt att se att hon skulle komma ner och förvandla dig. Och Odysseus blev ju ändå liksom förvandlad.
Ja, men vi får se. Någon gång efter regeringsbildningen så ska jag börja fila på den här planen.
Se fram emot.
Oh, den stora hämnden. Ja.
Okej, men så Penelope, hon ska i alla fall ner då till hoparna friare. För hon kan inte visa sig fram, för då blir de som tokiga. Alltså, så, som, de är hennes hemma och äter och dricker och händer i huset, men hon är inte där själv. Och då sin man som är där också, utklädd till tiggare, som sagt. Och hon har ju bara gråtit de senaste 20 åren, så hon känner sig jätteful. Men alla bara, nej Penelope, du är jättevacker. Du är inte alldeles en dag, du är så vacker. Du kanske är lite glåmig av all gråt, men du är så vacker. Okej, så då säger i alla fall hennes tjänstekvinna som heter typ Erinome kanske. Och hon verkar vara typ chef över Penelopes glam squad som hon har. Att hon får då inte gå ner till friarna utan att tvätta sig och gnida kinderna med salva. Apropå rengöring, alltså så.
Det var så mysigt att lyssna på det här. Det här påminner om, jag ramlade över en video av en tjej i vår ålder som har läst in Bibeln.
Oh, men med en sån influenseröst.
Precis, och med internetbegrepp.
Det är så smart.
Det var så trevlig lyssning.
Ja, för Bibeln är ju, det är Paradise Hotel. Ja. Det är verkligen det. Det är sex, det är svek.
Ja.
Och mord också, det är inte Paradise Hotel. Men det här är inte bara Odysseen man sysslar med hudvård precis hela tiden. Vi kan backa mer än 1000 år tillbaka till världens äldsta skönlitterära verk, som jag var inne på innan, Gilgamesh eposet, som skrevs då på lertavlor i Mesopotamien, som typ är Irak med omnejd. Och då får vi följa Gilgamesh, som är kung av Uruk. Det är då en av världens absolut första och största städer. Han har liksom de mest väldoftande oljorna i både sitt hår och hud, och det beskrivs ofta de här oljorna när han beskrivs. Och han är som kungar ofta är vid den här tiden. Han är 2/3 gud, eftersom hans mamma var gudinna och hans pappa är en vanlig människa. Och jag förstår inte riktigt den matten, men så beskrivs det i alla fall. Och i början av berättelsen så är Gilgamesh en riktigt dålig och förtryckande kung. Så han ber, så till slut så ber då folket Uruk om att få hjälp av gudarna för att liksom få honom snällare. Och då skapar de Enkidu, som är typ Gilgamesh motsats. Alltså han är en vilde, eller någon form av ursprungsmänniska. Jag tolkar det som att han är en jägarsamlare. Och han är uppfostrad i skogen. Och så kommer han då till stan och börjar genast slåss med Gilgamesh som ställer sig i vägen. Och det visar sig att de är typ jämlikar. Alltså Gilgamesh fattar så här, jag har mött min lika. Så då är han så här, stopp i slagsmålet. Och så kramar han om honom och bara, vi måste bli vänner. Och det blir de. Och så ger de sig ut på äventyr och det är det man får följa då i det här eposet. Och i den här berättelsen så förekommer hudvård också, typ hela tiden. Till exempel så ska den här vilden Enkidu, han ska tämjas av då en tempelhora. Nu är vi inne på ett favoritord.
Mm.
Shamat, kanske hon heter. Hon är en prostituerad, fast i templet, som utför olika heliga sexriter.
Mm.
Men också med hjälp av...
Så tempelhora betyder bara att man är hora i templet?
Ja, alltså det är en form av... Som en prästinna kanske, tror jag. Jag tolkar det som.
Mm.
Och att de liksom utför sexuella handlingar.
Ah.
För att man ska kanske uppnå någon typ av sexuell extas med att ta gudarna, I guess. Okay.
Mm.
Jag har fyllt i lite själv, för att det står ingen förklaring till vad en tempelhora innebär i själva lertavlorna.
Mm.
Utan det är precis bara som en absolut självklarhet.
Mm.
Alltså bara, ja, det vanligaste jobbet, tempelhora. Okej, men bland annat så använder hon då oljor och salvor för att förvandla den här vildan från en ursprungsmänniska som lever i naturen till någon som kan bete sig i en stad. Men jag tror också en del av jobbet är att då knulla en kido in i civilisationen. Och det här är väl också hela plotten i Tarzan. Inte typ Jeans sexuella kapital, det som ska motivera Tarzan att förvandlas till en vanlig person.
Jo.
Så det är någon form av urberättelse kanske vi har att göra med.
Det är så här man gör för att få män att resa sig upp på bussen.
Ja.
Som vi tidigare diskuterade.
Att man är en Jane eller en tempelhora.
Ja, vi testar det.
Men var ska det här... Det är lite få sådana platser där man skulle kunna utöva den typen av sexuell aktivitet idag.
Ja.
Jag har inga sextempel på det sättet.
Tillbaka till ritbordet.
Ja, jag tror i alla fall att den här tempelhoran, hon hånas då av någon anledning av en jägare. Och ett av hånen är så att hennes skönhetssalva bara i krukmakarens lera.
Mm.
Så, och det är liksom en... Först är det en massa hemska förelämpningar. Och sen kommer det här som en sista... Liksom, där satt den. Smash in på hennes...
Det är en jättebra förelämpning av en modern tid.
Vad skulle du säga då?
Om någon influencer hudvård. Det är bara krukmakarens lera.
Jag tycker bara det är värt att ha med sig allt det här. Alltså nu när vuxenvärlden har så stressat tomläge över unga skönhetsrutiner.
Mm.
Nej, man kanske inte använder retinol just på bronsåldern. Men hade de haft tillgång till det, då kan man ju se fan på att de hade använt det.
Mm.
I templet, utanför. Alla tillfällen. Och nu känns det liksom som dramatens jobb att rädda unga från farliga skönhetsprodukter.
Men nu tycker jag att jag förstår mer dramatens roll. För jag hajade till lite när jag såg att de lanserar en hemsida där man kan se om det är gifter i ens smink och hudvård. Men nu känns det plötsligt rimligare.
Vad tänker du på?
Efter den här berättelsen om hudvårdens roll i kulturen.
Ja, och att det är så nära kopplat till stora litterära verk.
Mm.
För det är något väldigt ursprungligt man sysslar med när man sysslar med hudvård. Tack Moa.
Tack.
För idag. Vår producent är Mattias Valenius och vår tekniker, hon heter Astrid Anka Krona, och vi görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P3. Hejdå!
Hejdå!
En produktion av Filt för P3, Sveriges Radio.